det på något sätt, utan med rätt kung, om jag säger så, så går det att utveckla den i just med Sverigetiden på ett sätt som gör att den har en motivation även i framtiden.
Ska vi säga, för Sverige har det blivit så, och enligt många som jag har hört då, men också, ja, ska vi säga, inte bara de som vill att vi ska höra den, men också ute i landet, tror jag att det är en form som har vuxit fram och som kanske det svenska folket också tycker det är bra. Det verkar så. Mm.
Har kungen uttryckt någon önskan egentligen kring hur länge han skulle vilja fortsätta som kung? Vill han gå i sina fäders fotspår till 90-årsåldern, eller kan han tänka sig låta kronprinsessan ta över tidigare? Ni har aldrig diskuterat frågan kanske?
Nej, vi har inte diskuterat det. För de andra Bernadotterna blir ju så gamla och tack och lov. Och om man tänker på gamle kungen, han var ju fantastisk med sin höga ålder, hur aktiv han var och helt medveten om allting. Så att vi har inte diskuterat det. Och jag hoppas inte vi behöver diskutera det.
Titta på framtiden och titta tillbaka på livet. Har drottningen någon känsla någonstans att det finns något här i livet som drottningen har, ska jag säga, misslyckats, men som kanske går att åtgärda de närmaste 50 åren?
Närmaste 50 åren, ja. Typ var. Men det finns mycket som jag skulle gärna vilja göra. Som jag känslar av att jag kanske, jag hoppas att jag skulle kunna hjälpa. Och det låter så enkelt när man säger att jag hjälper våra barn i Sverige, men jag tror det är så mycket som på något sätt oroar mig nu, och säkert oroar andra också, när det gäller barnen. Ungdomar, droger. Och det är just problemet med drogerna, tycker jag, är fruktansvärt. Och så jag vet att WHO, World Health Organization, försöker att lösa de problemen på något sätt, att komma åt det, och också särskilt när det gäller narkotika. Och om jag i Sverige skulle kunna hjälpa på något sätt, så skulle jag gärna vilja göra det. Att Sverige har så mycket att ge när det gäller det också. Men om jag jämför nu, till exempel i Europa, då har man försökt att hjälpa många människor som har narkotikaproblem. Och det gör man. Och det gör man mycket bra. Tills man känner att de har blivit av med sina narkotikaproblem. Och då släpper man dem. Men i Sverige har jag lärt mig, då går man vidare. Man försöker att hjälpa dem att få ett arbete. Man följer med dem till arbetsplats. Man följer med så ofta det behövs. Alltså inte bara en gång om året eller så. Man följer regelbunden och ser verkligen att en person mår bra i sitt nya arbete. Man försöker att hjälpa med en ny bostad i ett område, så att de inte möter igen sina gamla vänner. Och att man följer dem ett tag tills man verkligen är säker på att de har kommit ur det gamla omgänget. Och det tycker jag är väldigt viktigt och väldigt fint hur Sverige gör. Och Sverige har mycket att ge där. Mycket att hjälpa till. Så jag hoppas att jag skulle kunna förmedla det och hjälpa till.
Så rundas då en drottnings arbetsdag av med en liten soaré ihop med Musikaliska akademin och deras årsmöte, vars beskyddare hon är.
I sammanlagt 62 organisationer finns drottningen som hedersledamot eller beskyddare, vilket naturligtvis innebär många sena kvällar. Det ska dröja till efter midnatt innan kungaparet kan återvända hem till Drottningholm efter en lång, lång arbetsdag. Frågan man ställer sig är om det inte kan gå slentrian också i galamiddagar, soaréer, statsbesök och handskakningar. Men har det gjort det för drottningen efter 17 år i rollen så visar hon det inte. Fortfarande lika entusiastiskt medkännande, leende och omtänksamt intresserad av allt som kommer i hennes väg. Outtröttligt hänger hon fortfarande med. En sann drottning i tiden. Grattis förresten. Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye.
Drottning Silvia i kampen mot narkotika. 17 maj 1994.
Det är ju kriminella människor som gör det hänsynslösa. Som förstör människornas framtid. Och jag har ingen medkänsla för den sorts av människor, måste jag säga.
Drottning Silvia blåser till kamp mot narkotikan. Du möter henne i en exklusiv intervju i dagens Efter 3. Redan för en månad sedan kunde vi avslöja att drottning Silvia accepterat att bli hedersordförande i en internationell organisation som ska kämpa mot narkotika i hela världen. Det här berättade Anni-Frid Lyngstad, som tillsammans med andra världskändisar som artisten Barbara Hendricks, slalomstjärnan Mark Girardelli och många till, ska samarbeta med WHO, Världshälsoorganisationen, i en stiftelse som döpts till Mentor. Häromdagen var drottning Silvia i Genève hos WHO och höll invigningstalet för Mentor. Idag berättar hon exklusivt Efter 3 om sina tankar, sina farhågor, om sitt engagemang i narkotikafrågan. Och hur började det här intresset?
Det började egentligen för länge sedan som Kåne och jag ville studera närmare drogproblem i Sverige.
Varför var det här intressant?
Ja, för mig var det ju allt som fanns i samhället var ju nytt. Och nu tänkte jag att frågorna har ju blivit aktuella och mer allvarliga. Vi i Sverige har ju haft en ganska liberal politik i 60-70-talet när det gäller drogmissbruk. Och man har med tiden kanske insett att man måste försöka att hjälpa också de missbrukarna med att bli av med det, men hjälpa dem hela vägen ut. Också att hitta ett nytt liv, en nytt form av liv, boende, arbete. Och där tycker jag att Sverige gör ett fantastiskt arbete. Utomlands så hjälper man dem att bli av med sitt missbruk. Och sen står de själv ensamma igen och faller tyvärr tillbaka.
Det pågår ju i Europa bland annat en debatt om att legalisera vissa former av narkotika. På sina håll är det rätt starka krafter som arbetar för det här. Vad anser drottningen om det?
Ja, jag vet. Det finns flera städer också som engagerar sig i detta. Vi har ju haft vår erfarenhet från 60-70-talet. Och det är många också från Europa som kommer hit till oss i Sverige för att studera hur det har varit och varför Sverige har ändrat sin attityd. Att man hjälper att vårda, men man bestraffar också ganska hårt. Man är ganska sträng i Sverige.
Att då legalisera helt vissa narkotikatyper, det är otänkbart.
Ja, jag undrar om det inte är svårt. Alltså, jag undrar inte om man bäddar ändå för den tunga narkotika. Att röka hasch eller cannabis eller marijuana, det är ju början egentligen. Och då är det många som behöver mer. Och jag tycker det är ett farligt spel. Och jag har läst lite om de narkotikamissbrukare själva som väldigt ofta sagt, varför har ni inte hjälpt oss? Varför har ni inte har gett oss det stöd vi behöver? Också föräldrarna var väldigt förtvivlade och sa, vi orkade inte själva att hjälpa våra barn. Vi måste ha hjälp och strängare regler. Och jag tror det är kanske en björntjänst om man legaliserar.
Vilka känslor har drottningen inför de människor som handlar med narkotika och förstör andra människors liv på det sättet?
Ja, det är ju kriminella människor som gör det. Hänsynslösa. Som förstör människornas framtid. Och jag har ingen medkänsla för den sorts av människor, måste jag säga. Tyvärr.
Ja, drottningen fördömer alltså hårt de som sysslar med knarkhandel. Och så avslöjar hon hur hon och den nya världsorganisationen Mentor ska arbeta vidare i kampen mot narkotika.
Vi tänker att göra är att försöka nå ungdomar själva. Vi koncentrerar oss alltså på ungdomar och barn mellan 5 och 20 år kanske. Och över hela världen. Då ingår ju gatubarn till exempel som sniffar och det ingår alltså de tunga narkotikamissbrukare också. Men vi försöker att nå dem själva. Vi tror på att om man inte har behov av narkotika så finns ingen marknad i framtid heller.
Missbrukarledet vill ni börja i alltså?
Ja, precis.
Kommer drottningen själv att engagera sig i och vara med i kampanjer och upplysningskampanjer? Kanske i broschyrer, på affischer eller resa runt och vara med aktivt? Eller? Hur ska det gå till?
Ja, jag är ju med som hedersordförande och det är också prins Henri från Luxemburg och också prins Felipe från Spanien. Och det är klart, tillsammans vill vi gärna hjälpa vidare. Vi har inte talat nu i detalj hur vi ska göra, men det finns idéer, till exempel att göra en konsert. Och till exempel Frida vill ställa upp nästa år i Genève när det är FN-jubileum med ett stort konsert. Och det är klart att skulle jag hemskt gärna vilja vara med och titta på det och hjälpa på det sättet.
Kommer ni att kunna hjälpa till med pengar också då?
Ja, det är meningen också.
Nå, vad vet egentligen drottningen om narkotikan och problemen som hör till den? Har hon själv kommit i kontakt med missbrukarmiljöer, sett, hört, upplevt någonting?
Ja, hört har jag mycket och sett har jag också i München 70-talet sett. Tyvärr, det är ju många. Det var ju då Flower Power och LSD och så vidare som det fanns ju på gatorna och så vidare. Man såg dem på gatorna, man såg när de satt och bara stirrade framför sig och man hörde om problemen, man hörde inom studentkretsarna. Och det var några som naturligtvis, inte naturligtvis, men som också hade tagit överdosis och hade dött och så vidare. Så det hörde man och läste man också.
Fanns det även bland bekantas bekanta folk som kom i kontakt med det här?
Ja, det fanns det också. Det fanns ett tragiskt fall av överdos av en vän till en vän, ska vi säga så. Mm.
Är det problem idag att komma nära verkligheten? Att sitta på slottet och veta vad som sker där ute men kanske inte komma riktigt nära det?
Ja, men vi går ju ut. Vi lämnar ju slottet och besöker och talar med politiker, så jag har ju också haft besök av justitieministern och sen har jag besökt de olika hem.
Drottningen har träffat missbrukare också?
Ja, det har jag också gjort. Också talat med dem.
Drottningen har ju träffat många människor som har råkat illa ut i livet, mycket svårt handikappade och missbrukare nu, folk som har hamnat på livets skuggsida. Hur känns det att komma hem efter ett sånt möte? Blir man berörd? Har drottningen gått hem och gråtit någon gång efter ett möte av det här slaget?
Ja, när man känner att det, hur man än gör och försöker att hjälpa dem att det inte går fram, då det tycker jag är väldigt svårt att bära. Och när barnen lider därför att föräldrarna missbrukar, det är fruktansvärt. Och deras, man ser de små varelserna, hur de beter sig och de är rädda, de är, ja, det är hjärtskärande.
Now Johnny's in love with the girl next door, and Mary's down at the record store. They don't want to be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat, hard to understand. We were once like that.
Rock'n'Roll Kids med Paul Harrington och Charlie McGettigan var detta. I efter tre samtalar med drottning Silvia om narkotikan. Och drottningen har alltså, som ni hörde, sett en hel del och berörts av det. Upplevt München under 70-talet när Flower Power och LSD var vanliga företeelser. Upplevt tragiken när en vän till en vän tog en överdos. Men hon har också sett positiva saker. Hon berättar om ett projekt i Uppsala där hela familjen behandlas på ett hem för missbrukare när någon i familjen knarkar. Och så berättar hon om en annan modell som hon stött på i Tyresö.
Jag vill ge Tyresö en komplimang. Att antagligen fanns det narkotika i någon skola. Och där hade man lyckats ganska väl. Och så har jag besökt skolan. Jag ville gärna höra hur har ni gjort. Och då har man haft en socialarbetare som var bland eleverna. Och hon såg väldigt ung ut. Men hade några arbetsår bakom sig. Och mycket snabbt kunde hon se vilka ungdomarna som hade tagit narkotika. Och då sa jag, det var ju bra, då kunde du gå och tala med dem. Och då berättade hon att det hade hon inte gjort. Hon gick till föräldrarna som inte hade en aning om, som inte trodde heller att deras barn skulle ta narkotika. Så hon hjälpte dem, de fick förstås ett fruktansvärt chock. Och hon gav dem stöd och information, hjälpte dem att hantera problemet. Sen gick hon till rektor och lärare. Och när alla vuxna kring barnet visste hur man ska handska det här barnet, då gick de till det barnet och sa, vi vet att du tar narkotika. Och då kunde alla hjälpa och ställa upp.
Och du ställer drottningen själv upp alltså. Vad är det ytterst som fått henne att så aktivt gå in i kampen mot narkotikan? Är det till stor del hennes ansvar som mamma?
Det är klart att man känner ett ansvar. Och särskilt när de är nu i tonåren, det faran finns ju överallt. Så som mor, det som förälder, det är klart att man känner ett ansvar. Men jag tycker att problemet är så pass allvarligt. Och så de ska vi säga, de åren som kommer nu, det kommer att visa sig att de kommer att vara väldigt, väldigt allvarliga när det gäller narkotika. Det är mycket som kommer genom Portugal och Spanien och Holland och öststaterna naturligtvis också.
Så talar drottning Silvia om hur viktigt det är med information, inte bara lagstiftning och hårda regler och bestämda gränser för unga. Attitydpåverkan fungerar i de flesta frågor. Det har hon ett eget exempel från familjen på.
Jag kommer aldrig att glömma när Victoria var liten och någon i familjen kom och besökte oss, hade en godispåse med sig. Då vände hon sig till mig och frågade, men är det lördag idag? Och det var det ju inte, det var en onsdag. Och då visste jag inte, vad gör jag nu? Ska jag säga till henne, ja, vi låtsas att det är lördag idag. Men det kunde ju inte, som det fanns andra barn som var äldre. Och de visste absolut att det inte var lördag. Vi tror det var bara 2,5 eller någonting sånt. Och då, ja, så mamma tycker man gör hemsyn på ett sätt också. Så jag sa då till henne, ja, tyvärr, det är inte lördag idag. Och då sa hon, men då väntar jag tills det är lördag. Och det har jag berättat utomlands också. Och det var ingen som kunde tro att ett barn frivilligt säger, nej, men då väntar jag 5 dagar för att, eller 4 dagar för att äta min godis. Så det går ju att påverka, det går att ändra attityden om vi alla hjälper till.
Men det är viktigt att sätta gränser.
Det är viktigt att sätta gränser, men att vi vuxna hjälper. Om till exempel tandläkare tjatar om det, om skolorna tjatar om det, om familjerna gör det hemma, om godisfabrikerna gör godis lördagspåse. Jag menar, då går det att påverka attityden. Mm.
Och samma sak gäller då farligheter som narkotika?
Ja, det börjar med någonting som experterna säger, det är lätta droger som hasch. Naturligtvis, men det är där det börjar. Så man lyckas att ändra attityden mot hasch, att det inte bara är skoj och det är inte någon allvarlig. Då tror jag att man kan få ungdomarna att inte pröva att röka hasch, som är farligt. Det är första steget, det ska vi inte glömma.
Är drottningen förespråkare av en ganska sträng uppfostran, eller bestämd uppfostran?
Ja, bestämd uppfostran tycker jag låter bättre, passar mig bättre. Jag tycker man ska ge en ram, men man ska tala med barnen också om den ram. Man ska komma överens om den och sen ska man hålla då. Och om vi har kommit överens om någonting, så då ska båda hålla det.
Så vill drottning Silvia påverka unga människor. Vad vill hon avslutningsvis då säga om narkotikan direkt till svenska ungdomar och andra?
Ja, just say no till exempel. Men det är ju inte lätt.
Det här nya engagemanget kommer ju ta viss tid. Drottningen har redan tidigare dagarna inrutade. Hur mycket orkar drottningen med i den här vägen?
Det var en ömt punkt. Därför att det är klart, det är nya engagemang och det tar mycket tid. Det kommer att göra. Det har jag märkt också nu, hur mycket det blev. Och, men nu har vi sjösatt det här programmet och nu hoppas jag att det verkligen kommer att kunna gå lite av sig själv också och att jag inte behöver engagera mig så personligen som jag har gjort det tills nu. Men det är klart, det kommer att ta tid. Men det gör jag gärna. Det är så allvarligt och det är en sån, ska jag säga, det är vår ungdomars framtid som vi måste ta hand om. Så jag tycker som föräldrar måste vi ta vårt ansvar. Jag hoppas verkligen att det är några ungdomar som lyssnar nu och kanske är försiktiga nästa gång när de möter frågan, vill du pröva någon drog eller hasch eller vad det nu är, att det är farligt. Det är det första steget och det är mycket svårt att komma ur den också. Och det är ju familjerna som lider, det är samhället som lider, som kommer att ha problem. Och det är vår nation som kommer att ha problem.
Drottningen 1987 om årets älgjakt.
Är det lika spännande, lika fascinerande som första gången?
Jo, det är det. Det är alltid annorlunda. Det beror på vädret och det beror på hur många djur som kommer. Och man själv fascinerar sig av det. Det är väldigt spännande. Man kan inte låta bli att bli dragen i det. Det är fantastiskt. Men jag tycker det är fint också hur försiktig man är. Det är ju väldigt strikta regler och det måste ju vara. Och vi har det på engelska också. Vi har ju många utländska gäster. Så vi ger väl reglerna på engelska och på svenska. Och så har de tillfälle att fråga. Det är ju många som är vana jägare men inte har jagat en älg till exempel.
Många undrar vilka kvalifikationer de här gästerna har som jägare, men det är alltså ett rätt strikt urval.
Jo, de måste ju vara vana jägare. Det måste vara. Till exempel våra tyska gäster, de har ju alla jaktprov förstås. Och så de måste ha en viss vana och de är duktiga jägare. Det är de. Det vet vi innan de blir bjuden.
Hur är kungen som jägare?
Som jägare är han som skiåkare och bilförare. Han är väldigt duktig, försiktig, avvaktande. Och ja, som han åker skidor. Han åker kontrollerat skidor.
Vad är det som är mest fascinerande med älgjakt?
Ja, det är ju stora djur. De är magnifika när de kommer genom skogen. Och ändå så tyst för att vara så stor. De har ju enorm vikt på huvudet och det är imposant. Det är ett vackert djur på sitt sätt, tycker jag.
Känns det inte drottningen frestad att själv vara med och skjuta älg?
Ingen fara. Det låter jag gärna åt dem som är duktiga på det.
När får vi den första kvinnliga älgjägaren här uppe?
Nej, det vågar jag inte.
Nej. Nog är skyttarna duktiga som drottning Silvia sa. 33 fällda älgar på 42 skott är väl ett godkänt facit. Men efter årets älgar kommer det ändå finnas uppåt 200 älgar på de båda bergen. Så den största internationella turistattraktionen i Vänersborgs kommun är då inte hotad. Hovreporter på Hunneberg var Bosse Adriansson.
Den 25 maj 1997, drottning Silvia i Göteborg.
Först vill jag hälsa drottningen välkommen till Göteborg. Det här är ett tema som handlar om segling och då frågar jag, seglar drottningen själv?
Inte numera, men som liten i Brasilien seglade jag ganska så mycket.
Vad var det för typ av båtar? Var det lite större båtar eller lite små?
Det var minibåtar tror jag.
Ja, de små båtar.
Ja, små båtar. Säkert.
Att döpa båtar, är det plikt eller är det nöje?
Det är en stor nöje men lika spännande varje gång om man lyckas med flaskan.
Ja, precis. I det här fallet så gick de inte sönder direkt.
Inte, men med fulla mitt hjärta önskar jag lycka till. Ja, till båda båtarna, verkligen.
Ja, här på Eriksbergsvarvet idag så är det cirka, tror vi, just nu 20 000 människor som har betalat inträde hit. Och en del av de pengarna går ju till en stiftelse som ligger drottningen väldigt varmt om hjärtat. Berätta.
Ja, det är en stiftelse som heter Mentor. Och ordförande i Mentor är Bertil Hult. Som äger ju också EF.
Just det.
Och Mentor försöker att hjälpa när det gäller barn och ungdomar som
för att undvika att de kommer i missbruk med droger. Vi stödjer momentan 20-30 projekt utomlands.
Ja.
Så varje krona.
Varje krona är viktig, så sätt in så mycket pengar ni kan nu. Ni hör vad drottningen och jag säger här nu. Jag får tacka så hemskt mycket. Om jag säger Robin, vad tänker drottningen på då?
Ja, trevligt.
En härlig artist.
Mycket fin röst. Ja. Och jag såg henne sist i en Polar Prize.
Ja.
Och det blir strålande karriär för henne.
Det blir det absolut. Absolut. Tack så hemskt mycket.
Ja.
Här kommer Robin.
Det var spännande. Varje dag är annorlunda. Med olika uppgifter. Och det är mycket som är nytt. Och det är mycket man lär sig. Det är underbart. Vi är ju intresserade i samhället och samhällsfrågor. Kungen är mycket intresserad i samhällsfrågor. Det är ju självklart att han och jag, att vi har våra uppfattningar. Och när vi är ute och besöker olika samhälle eller en utställning. Det är ju självklart att vi tar del i det. Vi talar med människorna och vi frågar hur är det, hur har det kommit till och hur ser du det och så vidare. Så det blir ju väldigt fin dialog, och det är det som jag tycker är viktigt, att vi har dialog med svenska folket. Är det Canada Yes?
Mm.
Det är svaga, jag tror 8 stycken. Nu har de blivit lite större, men de är bedårande när de är små.
I samband med kungens 50-årsdag så berättade kungen för första gången att han själv var dyslektiker. Vad har det haft för betydelse för honom?
Jag tror att för en dyslektiker är det väldigt svårt när omgivningen inte har förståelse. Att man i pressen skriver att han inte ens kan skriva sitt namn. Och jag tror det måste ha varit väldigt svårt för honom. Och inte kunde förklara det. Eller hur? Jag menar, det är en situation som är inte lätt att bära, och jag förstår alla barnen som har samma problem också. Och när han var liten så uppmärksammades man inte det på samma sätt. Så han fick inte den hjälp som kanske barnen börjar att få nu. Så hade han haft olika metoder, som vittig metoder och arbetat varje dag en halvtimme med ord och så vidare, så skulle jag inte haft de problemen idag.
Och man kan läsa sagor för sina barn, jag förstås. Läsa högt. Att det är väldigt viktigt att man läser och tränar i att läsa högt.
Och med åldern så lär man sig att hantera det. Så för honom är det ju inget problem idag. Han håller ju så många tal och så vidare. Så att det går väldigt, väldigt fint. Men det har varit svårt och bitter kanske också ibland.
Mm. Är det så att dyslexi är ärftligt?
Man säger det. Det finns ju mycket forskning i detta nu. Och att det är inte alltid, men det är en hög procent som
finns det som bakåt i kungens släkt?
Jag vet inte riktigt, men jag tror det säkert att det finns i släkten.
För det är ärftligt på manssidan, har jag förstått.
Ja, man är inte riktigt säker på. Det är de flesta pojkar, det har man kommit underfund med. Men det finns flickor också.
Mm.
Så det där vet man inte riktigt än. Men det är varje 8:e barn, tror jag, har.
Just en halv, ja, och en halv miljon människor i Sverige nu.
Ja, det är enormt mycket.
Ja, visst. Men framåt i kungens släkt, era barn, finns det där också?
Ja, det finns kanske en liten, vad säger man, släng av detta.
Mm.
Men man arbetar ju på det, så det är inte så.
Läser drottningen sagor och böcker för barnen? Eller har drottningen
gjort
det?
Ja, det är ju som alla mammorna, som alla mammorna har gjort.
Mm.
Och ja, fast med lite accent förstås.
Mm. Ja, men det har ingen betydelse. För kungen som ung, han fick ju ofta då heta att han förstod inte tillräckligt bra och så. Det måste ha varit en plåga för honom.
Jag tror det har varit väldigt svårt för honom, särskilt när människor som skulle veta det skrev att kungen inte ens kan skriva
sitt namn. Och där är ju då särskilt den händelsen.
Ja, ja.
Det är 1973 i Falu koppargruvan när han ska skriva sitt namn. Mm. Och det fattas en bokstav.
Men man skrev på ett sätt som inte var trevligt, och jag tror det var väldigt svårt för honom att bära det då.
Men det gjordes en stor sak av det, därför att det var någon som petade in ett litet A innan man skulle prägla det i berget.
Men det är det som jag inte förstår, att man gjorde en så stor sak om det. Så man visste ju då så att det fanns någonting som kallades för ordblindhet på den tiden.
Mm.
Eller hur?
Mm. Och den här bilden ser ut som det säger klick.
Ja, det var precis det.
Det var det?
Det var det. Det var i München.
Mm-hmm.
Det hette Kinky.
Det här var en skygg Silvia. Hon ser någon fotograf någonstans.
Precis.
Det ser man.
Ja.
Var är det?
Som tur är så var det inte många fotografer som kunde åka skidor på den tiden.
Det är värre nu, de har övat. Jo, jag har sett drottningens engagemang på nära håll genom åren. Och jag tänker särskilt på handicap-OS i Innsbruck, där vi möttes. Och då tänkte jag så här.
Det är länge sedan.
Det är länge sedan, det är mycket länge sedan. Vi kom fram till att det var 15 år sedan. Men då tänkte jag så här, att en drottning så att säga måste vara engagerad. Att det ingår i på något sätt i det, den roll man är tilldelad. Men jag märkte att drottningen verkligen var det. På riktigt kände till de olika idrottsmännen. Kände till deras resultat och så vidare. Och då kan jag undra var det här engagemanget kommer ifrån. Alltså vad är det för situationer i drottningens liv som har lett fram till det här?
Ja, ibland är det ju så att det är en viss situation som leder fram till din intresse. Men ibland är det också så att man be mig om hjälp för att stödja.
Ja, just det. Ja, det kan jag förstå. Ja,
och då gör jag det.
Mm.
Och då gör jag det verkligen.
Mm.
Det är bara så.
Ja, om det kommer utifrån. Ja. När det gäller det här som vi talar om, dyslexi, så finns det ju på nära håll eftersom det finns i familjen. Det kan jag förstå. Men jag kommer också ihåg en annan situation, en liten handikappad flicka som fick rida på drottningens häst och så vidare. Men jag känner, det kommer väl kanske utifrån i och för sig, men jag känner att drottningen har ett äkta engagemang för människor som far illa. Och då undrar jag lite grann över vad är det för situation i livet eller uppväxten som gör detta?
Ja, det finns många sådana bilder som man har kvar från sitt barndom, eller till exempel i Brasilien då. Det är situation för handikappade personer i Brasilien var ju väldigt svårt. Men det finns inga medel, de får inte något hjälp. Och det finns glimser som jag kom ihåg som jag tyckte var fruktansvärt. Och det bär man ju inom sig.
Och vad var det här till exempel?
Ja, det finns flera. Flera bilder, till exempel en pojke som inte har ben, som sitter bara på en låda som har hjul och tar sig fram på gatorna. Mellan bilarna då, det tycker de ju också då är skoj och livsfarlig. Och det är sådana bilder som upprör en och som jag väl inom mig och tyckte det var förfärligt. Det finns olika sjukdomar, lepra till exempel, som man missar ju ett fot eller en arm eller så. Och det är sådana sjukdomar som just i sådana länder som i Brasilien, det fanns för 20 år sedan eller 30 år sedan. Mm. Och det bär man inom sig.
Men då tänker jag också, när drottningen engagerar sig, då blir det ju verkligen ett starkt genomslag. Alltså om drottningen säger någonting så har det stor betydelse. Det är ju viktigt då för kampanjer och andra saker. Men om drottningen nu tar ställning som drottningen har gjort till barnporr mot pedofiler och så vidare, så finns det också de som säger att kungahuset ska inte engagera sig på det här viset. Hur reagerar drottningen då?
Jag undrar ibland om de har satt in sig i problematiken då. Att jag ser det ju bara som en ren humanitär fråga. Jag skulle aldrig försöka att lägga mig i en politisk fråga. Det har man sett aldrig gjort i den kungliga familjen, och jag skulle inte göra det heller. Och jag tycker också att den här frågan, särskilt en fråga, ska ligga hos juristerna. Det ska ligga hos dem som bär ansvar. Det är självklart. Men jag ser också att det är en humanitär fråga. Och att många människor undviker att tala om det.
Det gäller barnporr.
Ja. Mm. De tycker det är förfärligt. De tycker det är avskyvärt. Men sen vill de inte veta mera av det. Och jag lägger mig inte i politiken om jag säger att jag tycker att en representant för Sveriges folk, alltså en riksdagsman som är vald av svenska folket, att han måste eller hon måste se vad det gäller. Mm. Och så ser de där filmerna.
Just det, och det kanske gjorde drottningen.
Ja, kanske inte de värsta, det är inte det jag begär. Men de måste sätta i sig detta. Jag lägger mig inte i deras politik. Men jag tycker de har ansvar mot svenska folket att göra detta.
Mm. Man måste vara öppen för vad som händer i samhället.
Ja,
och då kan jag ju också tänka att det är ju ett förändrat samhälle som drottningen ser framför sig. Alltså under de här 30 åren är det väl i Sverige. Och det är ju mycket som har hänt. Och när jag får hit så lyssnar jag på radion. Och då handlar det om att ungdomar, skolungdomar i Sverige, till stor del har rasistiska sympatier, till exempel. Och jag tänker att det här liksom, det vackra bygget håller på att rämna på något sätt. Känner drottningen att det är viktigt att engagera sig i samhällsfrågor och uttala sig också om detta?
Jag tycker det är viktigt att vi alla engagerar oss. Mm. Det är inte bara fråga att kungen gör det när han be politiker och olika organisationer och frivilliga organisationer komma till slottet för att diskutera frågor om våldet. Jag menar, alla vi måste engagera oss, och det vill jag också gärna göra. Jag menar, alla föräldrar måste göra det. Och visst, jag har också hört det i morse.
Mm.
Jag blev också,
hur reagerar du?
Man blir ledsen naturligtvis, och och tycker, fråga sig naturligtvis, är det verkligen sant? Och jag tycker det är viktigt med information.
Mm.
Och det såg vi också på konferensen i slottet mot våldet. Då, att man måste nå ungdomar med mer information. Och man måste kunna tala om saker.
Just det. Men ser drottningen då några... Vad är det för faror som finns, så att säga, i framtiden nu, om vi ska blicka framåt? När de kungliga barnen växer upp och kronprinsessan tar över så småningom. Vad är det för ett Sverige som kronprinsessan kommer att se framför sig när hon blir drottning?
Ja, det är svårt att se.
Mm.
Att se, ja, det, men jag hoppas att det är ett fint Sverige. Mm. Som det är. Det ju är och har varit också. Att det finns några moln eller skuggor, det hoppas jag verkligen att de lösas upp med tiden. Och att hon får ärva då ett fint Sverige, ett vackert Sverige. Så fina människor.
Vad är det för uppgift som hon har som drottning?
Det blir lite annorlunda kanske.
Mm.
Alltså inte bara de traditionella frågor som kungen står för. Men hon... nu är det ju så, jag är så glad att Bernadotte har blivit väldigt gamla. Så, jag...
ja, så att hon får tid på sig? Menar
att hon får tid på sig, ja, det är viktigt. Men hon har ju stora förebilder som drottning Margareta i Danmark. Eller drottning Beatrice i Nederländerna. Eller drottning Elisabeth i England. Och... och jag vet att hon beundrar drottning Margareta väldigt mycket, som hon träffar ofta. Och drottning Beatrice är hennes gudmor. Och,
hon går på inskolning på något sätt hos de här drottningarna.
Ja, det var inte dumt.
Nej. Men hon ser fram emot uppgiften i varje fall.
Ska vi se, hon är nyfiken, hon är vetgirig, hon är plikttrogen, hon är oerhört plikttrogen. Mm. Och hon vill göra sitt bästa. Mm. Så hon har en genuint sätt att möta människor och att ta i olika ämnen, och hon tycker det är spännande. Mm. Det är verkligen roligt att se det.
Det är det. Mm. Mm. Kan drottningen se att Victoria liknar den unga Silvia när man tittar på bilder?
Det vet jag inte, men när det gäller nyfikenhet och...
Men porträttlikhet, hur ser inte drottningen?
Ja, som mor ser man det kanske inte så... Men det är många som ser i alla fall ögonfärger och
hårfärger. Ja, just det. Ja, man ser kungen också. Det är det som är miraklet, att man ser två människor i en. Faktiskt, det är ju det.